Ja, hej. Kul att vara här igen och få predika igen. Idag ska jag predika utifrån två eller kanske tre texter. Men jag ska läsa två texter nu till att börja med. Och det är först ur Galaterbrevet och sen ur Matteusevangeliet. Så jag som jag brukar i alla fall, vi står upp och lyssnar på Guds ord. Paulus skriver: alltså, bröder, är vi inte barn till en slavinna utan till den fria kvinnan. Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta och låt ingen lägga på er slavoket igen. Hör på vad jag säger, jag Paulus. Om ni låter omskära er har ni ingen nytta alls av Kristus. Jag försäkrar er igen. Var en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni är utestängda från Kristus, ni som söker er rättfärdighet i lagen. Ni har hamnat utanför nåden. Till vi som väntar oss i vår ande att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp. I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron. Tron som får sitt uttryck i kärlek. Sen så tar vi nästa läsning och det är ur Matteus evangeliet. Och där säger Jesus i Matteus 11, 28-30. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Tack Herre för ditt ord. Och vi ber dig att du hjälper oss förstå vad du vill säga. Hjälp oss att lära oss av dig. Kom med din heliga ande till oss alla. I Jesu namn. Amen. Så, jag tog de här två texter som både har med ok att göra. Jag tyckte det var kul. Temat tänkte jag är: vad innebär frihet i Kristus? Och en möjlig rubrik för predikan skulle kunna vara att byta ut ett ok mot ett annat. Vid en första läsning så verkar Jesu ord motsägas av Paulus i Galaterbrevet. Jesus säger: ta på er mitt ok, medan Paulus säger att stå därför fasta och låt ingen lägga på er slavoket igen. Så hur är det? Ska man vara fri från ok eller inte? Jesus befriar oss. Och frågan är: vad innebär det att vara fri i Kristus? Och nu blir det lite så här, prata om ord. Som sagt, jag tycker det här är kul. Jag hoppas ni finner det något sådär intressant. Så både Jesus och Paulus talar om ok. Det råkar heta tygos på grekiska. Och det finns minst två slags ok. Bär ok och drag ok. Jag kände inte till de termerna tidigare, men det lär vara sådana termer som finns på svenska. I båda fallen så är det ett redskap som är vanligtvis tillverkat av trä, som läggs på skuldrorna av en människa eller ett djur för att underlätta transporten av vissa tunga och otympliga bördor. Och det grekiska ordet som används i den här texten i Matteus evangeliet och hos Paulus, liksom det svenska, kan syfta både på bärok och på dragok. Så vi börjar med dragok. Så här är lite så här intro i gammalt jordbruk. Ett dragok underlättar om du ska spänna för ett eller ett par djur för att dra en vagn eller en plog till exempel. Och det hände också i fattigare bondefamiljer att även en människa kunde behöva hjälpa till att ta på sig oket och hjälpa till att dra plogen. Men det är undantag. Paulus, han använde det här ordet med betydelsen dragok i andra Korintierbrevet 6:14 när han säger: gå inte i par med de otroende, Vad har rättfärdighet med laglöshet att skaffa? Och vad har ljuset tillsammans med mörkret? Så står Bibel 2000. Svenska folkbibeln, det är alltid kul att jämföra översättningar. Jag rekommenderar det. De har en lite mer ordagrann översättning där de säger: gå inte som omaka par i ok med de som inte tror. Och sen så fortsätter ungefär samma. Paulus här, han varnar sina läsare för att gifta sig med någon som inte är kristen. Ni måste dela samma tro och dra jämnt om er relation och er familj ska fungera och om era barn ska uppfostras till att bli kristna. Samma tanke hade vi i Mose lag. I 5:e Mosebok står det: du ska inte plöja med oxe och åsna tillsammans. Och jag tror poängen är att du ska inte gifta dig med någon som inte tillhör din tro. Jag kan tillägga att Paulus skriver att är du redan gift med någon som inte är troende, då ska du inte söka skilsmässa, utan du ska söka vara ett gott exempel för din make eller maka så att han eller hon blir troende. Så det var lite så här om hur zygos, eller hur det används i betydelsen dragord och metaforiskt i Nya testamentet. Men här tror jag i dagens text i Matteus evangelien handlar det om bärok. Så sommaren 2018, då hade vi en rejäl torka här. Jag tror det var 2018. Och jag vet inte hur mycket ni märkte av det, men vi har en grävd brunn där hemma. Den är kanske 4 meter djup. Och vår grävda brunn sinade. Och vi hade inget vatten i 3 månader. Så det blev lite jobbigt. Vi bor ganska nära en liten å. Och den var nästan tom. Den var alltså, det heter Torsån. Det heter också Sjöå beroende på hur långt ner ströms man går. Och den ska vara kanske så här 5 meter bred. Men nu var det som 2 decimeter bred. Men hur som helst, det fanns några hål där i åbotten där vi andra somrar brukade kunna gå och simma. Men nu kunde jag gå dit för att hämta spanna med vatten så man har någonting att spola med. Och man märker snart att det är svårt att bära vatten i spannar. Det är tungt och man får mycket snart, åtminstone jag får mycket snart ont i armarna. Och sen så slår spannarna mot ens ben, vattnet skvalpar och spiller ut och man, när man väl kommit hem så har man bara halvfulla hinkar med vatten. Och det hade varit mycket lättare att bära spannar med vatten om man hade haft ett ok. Men nu hade jag inte tillgång till det. Då får man inte lika ont i armar och rygg. Det är, de här bäroken, det är en gammal och bra uppfinning. Och jag googlade lite. Det finns en marknad för ok fortfarande. Man kan köpa dem på vissa bygghandlar. Och även om oket är av trä och också väger något, så är det ändå lättare att bära 2 hinkar vatten med ett ok än utan. Så oket gör det lättare att bära dessa bördor. Ta på er mitt ok, säger Jesus. Lär av mig. Ja, igen lite sådär språkgrej som jag tycker är lite kul. Alltså det finns flera exempel på hur olika religiösa discipliner som handlar om hur man ska leva, hur man refererar till det som ok. Den religiösa disciplinen ställer krav, men det gör livet på många sätt lättare. Det gör det lättare att bära livets bördor, eller det är i alla fall avsikten. Så nu är jag riskabelt att prata om det här, men jag hoppas inte min telefon är pinsamt. Ni känner kanske till termen yoga från hinduismen. Detta ord kommer från sanskrit, det är ett gammalt indiskt språk och dess bokstavliga betydelse är just ok. Det är lite kul. Sanskrit, grekiska och svenska, de är alla besläktade Och orden yoga, det grekiska zygon eller zygos och ok, de kommer alla från samma ur indoeuropeiska ord. Nu säger jag inte att ni ska hålla på med yoga. Jag vet ingenting om yoga. Jag ska nog undvika det. Men jag tycker det är kul att orden är besläktade och att parallellt så har samma metaforiska bruk utvecklats i dessa språk. Det är bara en sån liten fotnot som jag tycker är lite kul. Här termen ok används också i de gammaltestamentliga apokryferna där Jesus Syrak han talar om den personifierade visheten i det 51 kapitlet och säger: kom hit till mig ni olärda och bli gäster i lärdomens hus. Varför lider ni ännu brist på detta? Varför låter ni era själar törsta så? Jag har tagit till orda, säger visheten och talat. Förse er nu utan kostnad. Böj nacken under oket så skall era själar få lärdom. Så visheten personifierad talar och kallar människor komma till lärdomens hus, det vill säga synagogan. Och visheten här i Jesus Syraks bok, det identifieras med Mose lag. Böj din nacke under oket, underkasta dig lagen så får din själ lärdom och dess andliga törst släcks. Det är vad Jesus Syrak säger och det är så här, ingår i de gamla testamentliga apokryferna av. Vi är inte så där helt övertygade om att det är så här jätteinspirerad text, men det är ändå en spännande parallell. Fariseerna i Jesu tid hade samma höga syn på Mose lag som Jesus Syrak. Och enligt fariseerna i Jesu tid skulle Mose lag följas bokstavligt. Så om lagen säger att du ska betala tionde av markens gröda så gäller det allting, inklusive dill och mynta, som ni kommer ihåg från Matteus 23. Jesus och sen hans efterföljare påpekar att det här leder till att poängen med lagen motarbetas. Och det här blir särskilt tydligt när det kommer till sabbatsbudet. Gud skapade sabbaten för att människor skulle få vila från sin slit och släppa sina bördor för en dag. Men fariser anklagar Jesus att bryta mot sabbatsbudet när han på sabbaten genom Guds ande befriar människor från det som tynger dem. Så Jesus gjorde det möjligt för människor att vila ut och fariserna anklagade honom för att bryta mot sabbatsbudet. Och liksom det känns väldigt fel. Och med sin muntliga lag, som det hette, försvårade fariserna efterföljandet av lagen. Så i andra Mosebok 34 står det: 6 dagar ska du arbeta, men den sjunde dagen ska du upphöra med arbetet. Även om det är plöjningstid eller skördetid ska du upphöra med arbetet. Så det är förbjudet att skörda på sabbaten. Okej, man får vila en dag i veckan. Men sen så krånglar fariserna till det. De säger att om du går förbi en åker och där växer det finns växande ax där, så får du inte ta det och äta, för då skördar du om du gör detta på sabbaten. Och det är förbjudet arbete. Så det är som att säga att om du ute går i skogen på en lördag och du ser några mogna blåbär där, du får inte plocka dem, för då skördar du och du bryter mot Guds lag. Alltså det är som, är det poängen med lagen? Det är bara konstigt. Så fariserna gjorde det jobbigare för många judar att leva i enlighet med Mose lag. Jesus han förkastar fariseernas tolkning av lagen och han ger rimligare tolkningar och förklarar vad Guds poäng med lagen var. Och sen kommer en sån här stor fråga som är svår att besvara, men det är: befriade Jesus människor helt ifrån lagen? Jag tror inte att det är vad Matteus vill säga. Jesu lärjungar var judar. Och Matteus evangeliet var skrivet främst för judekristna församlingar. Och för judar förblev Mose lag bindande, även om lagen inte kunde ge frälsning. Fariseernas tolkning av lagen var inte bindande. Så sabbatslagen gällde en, men utan fariséernas tillägg. Gud instiftade sabbaten för att människan skulle få vila och inte för att göra det lättare för religiösa ledare att anklaga människor för olika brott. Sabbaten är till för människan, inte människan för sabbaten, som det står i Markus 2. Men vi här i Ekumeniakyrkan, vad ska vi göra med lagen? Vad ska vi göra, vi som inte är judar, vad ska vi göra? Och det här har reddes ut i det så kallade apostlamötet. Det här låter väldigt akademiskt istället. Men det är en, jag hoppas ni finner det intressant. Ni kan läsa om det i apostelgärningarna. Apostelgärningarna 15. Jag läser lite grann där. Att apostlarna och de äldste kom samman för att utreda frågan. Och Petrus sa: mina bröder, ni vet att Gud i forna dagar valde ut mig bland er så att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. Gud som känner allas hjärtan har vittnat för dem genom att skänka den heliga anden åt dem lika väl som åt oss. Han har inte gjort någon skillnad mellan oss och dem utan har renat deras hjärtan genom tron. Och så säger han till sina kollegor: varför vill ni då utmana Gud och lägga ett sånt ok på lärjungarnas axlar som varken våra fäder eller vi själva har orkat bära? Nej, vi tror att det är genom vår Herre Jesu nåd som vi blir frälsta och likaså det. Och sen så skriver jag några verser och Jakob tar till orda och säger: därför anser jag att vi ska inte göra det svårt för de hedningar som omvänder sig till Gud, utan bara skriva till dem att de måste avhålla sig från sånt som har orenats genom avgudedyrkan och från otukt, köttet av kvävda djur och blod. Timose har alla tider haft sina förkunnare i varenda stad och han läses i synagogorna varje sabbat. Och det här beslutet skickas sedan ut till de olika församlingarna där det finns människor med hednisk härkomst, liksom, alltså människor som oss. Och i det här brevet börjar med: den heliga anden och vi har beslutat att inte lägga på någon börda på er utöver följande oeftergivliga krav: att ni avhåller er från kött som offras till avgudar, blod, kött från kvävda djur och otukt. Om ni undviker allt sånt handlar ni rätt. Allt gott. Hej. Så. Och när man läser det är en ganska kort text egentligen. Inte många krav och det väcker, tycker jag, ganska många frågor. Det finns olika regler för vad hedna kristna får äta och också om vad som är legitima sexuella förhållanden. Det här varning för otukt. Men inget krav på omskärelse och det var det som ledde till apostlamötet. Måste människor med icke-judisk bakgrund blir omskurna för att få vara Jesus efterföljare, för att få tillhöra hans folk. Och svaret där var nej, de behöver inte bli omskurna. Man behöver inte bli jude för att vara kristen. Så vi kan med visshet, med säkerhet säga att vi som inte har judisk bakgrund är inte bundna av Mose lag. Även om vi måste följa vissa religiösa regler för att inte splittra församlingar som har både judiska och icke-judiska medlemmar. Jag tror att det är vad de här matreglerna handlar om. Så vi är fria från lagen. Vi är inte bundna av Mose lag. Och Paulus varnar sina kristna läsare i dagens text att de ska inte konvertera till judendomen och låta sig bindas av lagen. Poängen för oss är att jag tror inte ni tänkte konvertera, men vi ska inte lura oss att tro att vi på något sätt kan förtjäna Guds nåd. Vi ska inte tro att vi kan rädda oss själva utan att behöva lita på Jesus. Paulus skrev ju att vi är inte barn till en slavinna utan till den fria kvinnan. Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fast och låt ingen lägga på er slavoket igen. För slavbok, det är vad Mose lag är för dem som tror att de kan förtjäna Guds nåd. Hur mycket du än försöker kan du inte göra dig förtjänt av Guds nåd. Risken är snarare att antingen så ger du upp om du försöker göra dig förtjänt av Guds nåd, eller så inbillar du dig att du har lyckats bli rättfärdig på egen hand, och då har du fel. Vi kan inte befria oss själva från synd. Mose lag var en tillfällig lösning på syndens problem. Jesus är den som kom med den slutgiltiga lösningen på syndens problem. Han är den som Mose lag och Israels profeter pekade på. Det är i honom lagen blir fullbordad. Och han är den som ger det lagen inte kunde ge. Det är endast Jesus som befriar från synd och ger förlåtelse. Och han hjälper alla som vänder sig till honom. Vare sig man är jude eller uppvuxen i en kristen familj eller muslim eller ateist. Han kallar på alla att vända sig till honom. Vi som inte är judar lyder inte under Mose lag. Men vi som är Jesu efterföljare är inte fri att göra precis vad som helst. Den här texten om apostelmötet är ganska kortfattad. Jag tror inte att Lukas återger allting som sades där. För det finns mycket annat man inte får göra som kristen. Och kanske var detta redan självklart då, och därför inte nämnde det. Men man får inte mörda människor. Det är, liksom, det är ganska basic. Men han nämner inte det där i Apostlagärningarna 15. Vi utgår ifrån att de 10 budorden gäller än. Och sen så måste vi följa de lagar som gäller i det land där vi bor. Det är någonting Paulus nämner i andra brev. Och det finns regler som Jesus och apostlarna ger som vi måste följa. Men däribland regler om äktenskap och sexuella relationer. Det finns många som har svårt för de här reglerna och försöker bortförklara dem. Men de finns där. Vi är befriade från lagens ok. Men vi ska inte använda denna frihet för att bli förslavade av synden. Paulus skriver i Galaterbrevet 5: ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. För mänsklighetens ursprungliga problem var att de försökte bli som Gud utan Guds hjälp. Om ni går tillbaka till första Mosebok. Och då börjar de synda. Och när de väl börjar synda så blir de slavar till synden. Som det står i Johannes evangeliet. Mose lag gav en tillfällig lösning på syndens problem. Men kunde inte helt befria människor från synden. Som det står i Hebreerbrevet. Vill vi vara befriade från syndens makt som annars binder oss, måste vi komma till Jesus. Snarare än att fokusera på oss själva och tro att våra egna regler räcker. Jesus säger: kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Och dessa ord, de gäller oss nu. Han säger: ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Det är genom att sätta på oss Jesu ok som vi blir befriade på riktigt. Kom till Jesus. Lyssna på hans ord. Bjud honom in i ditt liv. Låt dig fyllas av hans ande. Följ hans exempel. Ha tålamod. Var barmhärtig. Hjälp dem som behöver din hjälp. Lyssna på Guds ord. Håll dig till sanningen. Håll fast vid din tro på Jesus och låt det få uttryck i kärlek. På samma sätt som ett ok gör det lättare att bära spannar fulla av vatten, så blir livet lättare genom att följa Jesus. Även och många av bördorna finns kvar. Och på vilket sätt blir det lättare att leva om man följer Jesus? Jag tror att ni kan svara på det lika väl eller bättre än jag. Men jag ger några svar ändå. Att har du fått en kristen uppväxt, då har du nog lyckats undvika en massa laster som gör livet väldigt krångligt. Och har du konverterat så har du kanske upplevt att Jesus har befriat dig från en massa onödiga laster som gjorde det svårt. Med Jesus hjälp och med stöd från andra Jesus troende så kan du upphöra med missbruk och befrias från misären som kommer från missbruk. Och här har du en annan grupp människor att umgås med som inte leder dig till typ kriminalitet. Det är ganska bra. Alltså, det finns trevliga kriminella, men alltså, det är inte en bra idé att umgås med dem hela tiden. Alltså, det leder fel. Livet blir väldigt krångligt och tungt. Du lär dig att utveckla stabila förhållanden och undvika onödigt bråk som en Jesus efterföljare. Och det gör livet mycket lättare. Alltså, vi har alla svårigheter i livet, men det kunde vara värre. Men ja, när vi följer Jesus så vissa saker blir lättare. Du får mening i livet. Att Jesus har gett oss alla ett uppdrag att utföra. Och det här är ett uppdrag som varar livet ut. Alltså, du förbereder människor för Guds rike. Det är ett väldigt ärosamt arbete. Det är inte slavgöra. Och Jesus är med dig. Och han vet vad som händer dig. Och han vet när människor behandlar dig orättvist. Han ser det. Och han bryr sig om dig. Och han ska skipa rättvisa. Så du behöver inte oroa dig om det. Du behöver inte drömma om att kräva hem det. Det gör ni ändå inte. Men ni behöver inte. För du vet att Jesus vet vad som har hänt. Och han bryr sig. Och när du själv misslyckats och gjort något fel, så kan du be Jesus om förlåtelse. Vi ber också varandra om förlåtelse förstås. Men du kan be Jesus om förlåtelse. Och vara trygg i vetskapen om att han förlåter dig. Du behöver inte vara rädd för någon slavdrivares piska. För din mästare är Jesus och han har ett milt och ett ödmjukt och kärleksfullt hjärta. Och han välkomnar dig som söker hjälp och förlåtelse. Och han kallar på oss att hjälpa varandra. Och jag tänker att ju fler människor som följer Jesus på riktigt, desto fler är vi som kan bära varandras bördor. Och det är också livet lättare. Och du som följer Jesus, du vet att detta liv är inte allt. Du vet att du kommer belönas för din möda. Och du vet att en dag så kommer du att få helt vila ut. Men tills dess så tar vi på oss Jesu ok och vi följer honom. Och vi gör hans jobb trofast och ödmjukt. Och med glädje. För han är med oss, hans ande är med oss och ger oss styrka. Låt oss be. Tack Herre att du har kallat oss. Tack att du har talat till oss genom ditt ord. Tack att du har gjort det möjligt för oss att följa dig. Tack för ditt exempel. Tack för ditt liv. Tack för allting du har gjort för oss och gör för oss än idag. Vi ber dig Jesus att du skulle hjälpa oss att bli som dig. Att du skulle hjälpa oss att vandra den väg som du har utstakat för oss. Hjälp oss att känna din närvaro bredvid oss. Hjälp oss att bära våra bördor och hjälp oss att se när andra behöver hjälp med sina bördor. I ditt namn ber vi. Amen.